Ja, det är trevligt att mötas. Och jag vill inledningsvis berätta. Vi var i bön här i veckan. Och vi fick ett tydligt tilltal som gör att jag ska tala om det jag talar om idag. Och det var att här innan påsk så kommer vi att utlysa 40 dagars bön och fasta i församlingen. Och det är inte så att ni alla ska fasta i 40 dagar. Men vi ska göra en fastekedja och bereda vägen för vad den helige ande vill göra. Både i församlingen här men också i hela Österbotten i vårt land. Och för att Gud vill att vi ska gå lite djupare. Och därför har jag valt den här förmiddagen, eller eftermiddagen är det, att inleda en liten serie. Jag kommer att tala om fortsättningen nästa söndag. Jag ska tala om de andliga disciplinerna. Ingen sa det amen. Men jag vill kanske säga att det är som lyssnar här att man kan bli rädd vid själva ordet när man hör ordet disciplin och speciellt när det är kopplat till andlighet. Men det finns ett bra synonymord som jag har läst författaren och predikanten Bill Hybels. Han har ett annat ord för disciplin som klingar mycket bättre och det är uppskjuten belöning. Är det inte så? Att disciplinera sig handlar om att skjuta upp belöningen. Det väntar någonting gott. Och jag tror speciellt om du har fostrats i en ganska sträng skola. Speciellt religiös sträng uppfostran, hård disciplin. Så kan man lätt känna motvilja till att tala om disciplinära saker. För man har det så upp i halsen. Och många har också levt under en väldigt sträng lagisk kristenhet. Och har lyckats bli fri. För man har upptäckt att det finns ett liv utanför den här trånga religiösa tröjan. Och därför så kan det lätt hända att man på ett sätt slänger ut barnet med badvattnet. Och dyker in i liksom de djupare dimensionerna av det andliga livet. För att man har dåliga erfarenheter från sin uppväxt, kanske från sitt, det kan vara erfarenheter, man har kanske varit utsatt för andliga övergrepp eller sånt, och det finns kanske hos oss alla mer eller mindre i det här väldigt strikta religiösa österbottniska landskapet. Till och med Luther, den stora reformatorn, han blev väldigt strängt uppfostrad som ung. Och jag läste om honom. Han skriver så här: ibland fastar jag 3 dagar utan att äta en brödsmula. Och jag fann mera tröst i fasteperioderna än i festhögtiderna. Fastan före påsk gav honom mera ro än själva påsken. Och ibland skriver han att han avstod från den filt som han var tillåten att ha under nattsömnen. Och han frös nästan ihjäl därför. Att han levde en väldigt, på det sättet, osund sån här asketism. Men att senare i livet så vaknar Luther upp. Och han säger att de här bönevakorna, studierna och andliga övningarna hade blivit hans död. Om man hade uppehållit den livsstilen länge till. Så att jag vill också säga det. När vi talar om andliga discipliner så finns det avarter som är helt otroliga. Hur munkar och de här eremiterna prygla sig själva och piska sig blodiga för att uppleva Jesu lidande. Och det är inte det vi ska tala om. Utan vi ska tala om en sund andlighet som är väl förankrad i Bibeln. Och vi får absolut inte förkasta den här andliga disciplinen. För det är en väldigt viktig del i det nya livet med Kristus. För vi kan ibland gå miste om andliga rikedomar för att vi inte har bearbetat just våran erfarenhet. Jag behöver definitivt berätta att vad handlar andliga övningar om? Vad innebär de här andliga disciplinerna så här rent konkret? Jag vill dela upp dem i två eller tre här. Vi säger tre. Det första är avhållsamhetens discipliner. Det handlar om till exempel avskildhet. Att gå i avskildhet. Tystnad, en disciplin. Fasta, en annan. Förnöjsamhet. Kyskhet. Diskretion. Det innebär att man väljer att avstå från berömmelse för att leva i liksom inför Gud med det man gör. På något sätt den här stängda kammarens liv som Jesus undervisar om. Uppoffring, det är det handlar om. Omvändelse, självförnekelse, ödmjukhet, för att nämna några. Listan kunde göras jättelång. Sen finns det aktivitetens disciplin, och det är det andra. Det handlar om bibelläsning. Det tror vi på. Ett regelbundet bibelläsande. Gudstjänst och tillbedjan. Det som vi firar just nu. Fest inför Herren. Det är också en disciplin. Tjänande, bön, andlig gemenskap. Att aktivt delta i sammankomsterna. Syndabekännelse, underordnande. Att vi underordnar oss varandra, våra ledare. Och sen finns det då de här munkdygderna, kanske det tredje, som handlar mer om att gå i celibat, botgöring, spekning, självvald exil. Hur låter det? Eller vakan, man vakar. Avstå från sömn för att koncentrera sig på andliga saker. Om man läser kyrkohistorien, det finns alla sorter, ska jag säga. Men det här hör munklivet till, mer eller mindre. Men det finns andliga dygder som vi behöver lära känna och som vi behöver gå lite djupare in i. Och jag vill ägna en del tid åt idag att förklara varför är det viktigt med andliga discipliner. Varför behöver vi lyfta upp det här på dagordningen? Vi lever i västvärlden där vi nästan vältrar oss i allt vad vi vill och kan. Vi har möjlighet att nästan förverkliga det mesta av det vi företar oss till. Vi har alla mat på bordet. Vi behöver inte avstå från mat på något sätt. Vi har gott med tid och vi kan till och med ha lite utrymme att tjäna andra och gå den andra milen, men kanske inte på det sättet som Bibeln beskriver. Och det innebär att hela den här tanken om dygder och discipliner handlar så väldigt mycket om att få tag i Gud själv. För att Gud ger gensvar till ditt och mitt liv. Han vill det i alla fall. Han vill verka i och genom dig. Jag skulle säga att dygderna förbereder dig för detta. Och det finns ju då förstås människor som tror att de är speciellt andliga för att de hänger sig att fasta och bön och lever väldigt sparsamt. Men det är inte heller det handlar om hela tiden. Att snåla med allting och hålla igen. Bara förhållande igen skull. Om man säger så. Jag skulle säga att vårt behov av andliga övningar, ett mått på vår svaghet, inte på vår styrka. Det är ofta de övningar som kräver lite mer av oss och som vi drar oss för, som vi behöver hänge oss åt. Eller som en idrottsman sa, en framgångsrik baseballspelare, läste om honom. Han sa, folk frågade honom, varför har du blivit så framgångsrik och lyckats med det du gör? Så säger han, jag har valt att träna på det som jag inte är bra på. De flesta tränar bara på det som de redan är bra på. Och precis så är det på det andliga området. Det går att direkt överföra på det andliga. Att vi behöver ibland ta tag i sånt i vårt liv som vi inte är så jättebra på. Det som känns lite uppförsbacke, som känns lite strävsamt. Ofta kan det finnas en hemlighet just där på det området. Så att inte vi bara låter kroppens begärelser, egentligen köttet i oss, vår gamla natur, styr oss. Jag tror att hela den västerländska kyrkan lider av att vi egentligen är för kötsliga. Anden har för lite herravälde. Och jag vill uppmuntra dig idag, för att det här är ingenting obegripligt. Det är ingenting som är ouppnåbart. Utan det går, den här undervisningen kommer att gå rakt genom ditt och mitt eget liv. En definition här på andliga discipliner. Det är själs- och kroppsaktiviteter som vi målmedvetet och frivilligt ägnar oss åt för att hela vår person och hela vår varelse ska komma in i en effektiv samverkan med den gudomliga ordningen. Det handlar om att man genom kroppens och själens verk som vi frivilligt ger oss till ska uppnå på något sätt en rätt ordning i förhållande till Gud. Och vi ska kunna tala en hel vecka om bara kroppens betydelse i den kristna tron. För att kroppen är så oerhört viktig. Den hänger med allt det vi lever, det liv vi har. Vi kan inte separera vår andlighet från vår kropp. Men Kristus vill ju ta hand om hela vår varelse. Kroppen är templet. Kroppen är på något sätt bäraren av det heliga livet. Och därför så är också kroppen en viktig del av din helgelse. Att du lär dig hantera din kropps begärelse på ett rätt sätt. Det är inte meningen att vi ska styras av våra kroppsliga begärelser och låta det gå i förgrunden. Utan Gud vill, och det skriver Paulus mycket om, att anden ska ha herravälde i våra liv. Att din ande, där den heliga ande bor, ska få styra ditt liv. Påverka ditt liv. Och jag vill läsa Romarbrevet 6:19. Det finns ett sammanhang, och Paulus undervisar väldigt mycket om det här med kroppen och köttet och anden. Och då skriver han så här, Romarbrevet 6:19. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Till liksom ni förr, det här är före man blev frälst, före man var frälst. Till liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Så att dina lemmar har betydelse för din helgelse, din kristuslikhet, till ditt danande. Så att andliga discipliner handlar väldigt mycket om din helgelse. Att bli mera lik Kristus, att förvandlas till hans avbild. Och speciellt att låta nåden, Kristi nåd, verka fram det i oss som vi själva inte klarar av i egen kraft. Jag vill jättegärna läsa Titus, för att Titus skriver det på ett bra sätt i andra kapitlet, vers 11 och 12. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och de här världsliga begären har vi alla inom oss. Det finns i oss mycket av det här orena, det som vill allt annat än det som Gud vill. Vår gamla natur, vårt kött. Och därför så är det så att Guds nåd behöver göra sitt verk i oss. Fostra fram något. För vi kan inte själva, vi har inte vår egen kraft över synden i vårt liv. Det krävs någonting till. Anden behöver tas mera herravälde. Döda därför köttets begärelser med Varför nå? Med anden. Jag tror att andliga övningar gör det möjligt för oss att i allt högre grad leva i och av den kraft som bor i oss. Som är verksam i oss som pånyttfödda kristna. Så att andliga övningar, om man ser historiskt sett, den tidiga kyrkan var väldigt utgivande. Och ju längre tiden har gått från Kristi födelse har kyrkan blivit mer bekväm, den har blivit mer anpassad till världen, den har blivit mer ytlig, sekulariserad. Och det som jag personligen i mitt eget liv söker, det är den här hemligheten och kraften bakom den första kristna kyrkans dynamik och expansion och kraft. Och då ingår hela paketet. Vi kan inte bara ta det goda, det trevliga. Vi kan inte bara ta till oss det som är smaskigt och det som kittlar och som kanske tilltalar oss. Utan vi behöver ta allt som ingår i evangeliet. Allt det behöver vi ta till oss som gäller det kristna livet. Vi vill gärna ha Jesus som vår frälsare, men det är inte lika lätt att ha Jesus som sin Herre. Och låt mig säga några ord om asketism. Har ni hört ordet? Ja. Skulle du kalla dig själv till en asket? En del. Andra skrattar och skakar på huvudet. Jag ska förklara i all korthet. För att det jag talar om handlar i princip om asketism. Det finns ett ord i Apostelgärningarna 24 där Paulus säger så här. Där han håller tal inför en kung eller någon rådsherre. Så säger han så här. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Och det här ordet strävar är det grekiska ordet asko. Asko, vilket man kan ju tänka att det kommer från aska, kommer därifrån. Men han strävade. Och det innebär egentligen att öva sig eller träna sig för att uppnå ett ideal eller en målsättning. Och det var just gällande idrottsmän och krigsherrar och studerande som det applicerades på det här ordet. Men det talar om dygder och fromhet. Så att Paulus sträva, han var en asket mer eller mindre. Det handlar inte att du hatar din egen kropp och pryglar den. Bestraffa den för dess egen skull. Utan asketism handlar egentligen om, lyssna, det är en fråga om att välja lämpliga sätt för att uppnå de mål man strävar efter. Asketen är en person som underkastar sig övningar som gynnar hennes utveckling, vare sig det gäller kroppen, sinnet eller anden. Asketism betyder i princip ganska hård träning, hård disciplin. Hur många av er är asketer nu? Några. För det här gäller på det andliga området. Det finns ju ingen musiker som blir duktig. Det finns ingen som ställer upp i OS som inte underkastar sig hård träning. Paulus säger att när jag boxas så slår jag inte i luften. Utan jag tvingar min kropp till lydnad. Jag tvingar min kropp till lydnad. Och det här är en dimension av det kristna livet. Som vi kanske upplever, det här är tungt och jobbigt och jag vill inte tvinga någonting. Jag vill bara leva ut alla mina drifter. Helt fritt och förintet. Men det säger inte Paulus att vi ska göra. Utan han säger att vi behöver lära oss att tygla vissa delar av vår personlighet. Så att anden får herravälde över vårt liv. Att gå in i en viss form av asketism för att om möjligt bli starkare i Gud. Och ha mera kraft med Gud. i vårt vardagliga liv. Men är ingen konstnär, ingen sprinterlöpare, ingen duktig sångare, bara tror att slumpen sköter allting. Det är bara att ordna sig av sig själv. Jag tycker ibland att, jag vet inte, men jag tycker kanske att vissa kyrkor eller troende människor tror att allt bara ordnar sig av sig själv. Kyrkbänkarna är tomma, få människor, andliga hungern är ganska svag. Men man tror det ska ordna sig av sig själv. Man är inte beredd att ändra sin livsstil. Man är inte beredd att tränga lite djupare. Ändra sina vanor, sitt beteende. Man är inte beredd kanske att bli delaktig av Kristi lidande. Men man vill definitivt ha hans härlighet. Och tyvärr så är det här en paradox. Jag tror att nutidsmänniskan blir mer och mer sån här njutningslysten. Världen är som ett enda stort smörgåsbord. Kanske andligheten också. Man plockar till sig det man tycker om. Den konferensen åker vi på. Och så tar vi, så downloadar vi budskap därifrån. För det där tycker jag är bra. Och så vill jag inte vara med i den cellgruppen, utan jag vill hellre vara med i den. Och så vill jag inte heller vara med i en församling där det är så lite människor, utan vill gärna vara med där det är jättemycket. Man kan bara sitta och gosa på mötena. Man behöver inte engagera sig. Men vet ni vad? Det här handlar i princip om att man inte riktigt i grunden är beredd att betala ett pris för sin kristna tro. Det är ett pris att leva med Jesus. Frälsningen är gratis, men helgelsen, att se hur nåden verkar i min person, det kommer inte över en natt. Det kommer inte bara i en förbönstund genom handpåläggning, utan det kräver andlig disciplin. Nu får ni säga amen. Det är inte ofta så mycket amen i en predikan om andliga disciplin. Men faktum är det att Jesus och lärjungarna visar, vi ska studera dem ett ögonblick här. För att Jesus var ju mästare när det gäller det andliga livet. Och han ställde ju aldrig fram andliga hjältar, utan han visar alltid på sunda exempel, både hos sig själv. Och han hade en härlig balans i allt vad han höll på med. Men Jesus och hans lärjungar, de var ju inte munkar. De drog inte sig undan världen och isolerade sig. Men Jesus och hans lärjungar, de stod med båda fötterna på jorden. Men de hade verkligen kraft att lösa och binda. De hade oerhörd förmåga att hjälpa människor. Som den här kyrkofadern, det var Thomas av Aquino eller vem det var, som citerade. I början kunde kyrkan säga, silver och guld har vi inte, men det vi har, det ger vi dig. Stig upp och gå. Några hundra år senare så kunde kyrkan säga, silver och guld, det har vi. Men vad du behöver, det har vi inte. För att någonstans under vägen försvann substansen och kraften. Och jag säger, olika väckelserörelser har lyft fram och förnya det andliga livet, gjort det fräscht och vitalt. Men hur du än läser din bibel, hur jag än studerar, hur jag än försöker finna djupen, så ser jag, svaren finns i bibeln. Svaren står där klart och tydligt. Frågan är, vill jag ta det till mig? Vill jag gå in i den här delen av den kristna tron som inte bara är godis, utan det handlar lite om att tukta sig själv. Det handlar lite om att disciplinera sina vanor för ett högre syfte. Jesus levde stadigt mitt i livet, fylld av tro och kärlek till sina medmänniskor. Men han praktiserade en asketisk livsstil. Det vill jag påstå. Studerar vi hans liv så ser vi att det fanns kännetecken av asketiskt liv hos honom. Men det var en sån här asketism som präglades av sunt förnuft. Och det är det jag önskar att du ska få med dig. Det finns liksom en sund balans i alla andliga övningar. Jag ska ta ett exempel här. Den grupp som samlades i övre salen, som vi läser om i Apostlagärningarna 1 och 13. 120 stycken. Samma människor hade bara för några veckor sedan kämpat med Jesus i Getsemane. Kämpat och stått sida vid sida med Jesus när han skulle gå till på sin sista sträcka. Och de somnade och de föll i sömn. Och det blev inte så mycket. Jag ska återkomma till det här i slut. Men nu hade de hört Jesu uppmaning. Stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Och märkligt nog så tog de det här till sig. De behöll den här livsstilen. Lärjungarna, de tog det till sig. De tog hans löfte på allvar att stanna kvar. Och så står det då att de nu höll en riktigt ut i bön i 10 dagar. Hur kunde samma människor bara om några veckor hålla ut i bön i 10 dagar medan man somnade? Bara, man kunde inte ens vaka en timme med Jesus. Det kan vara. Man gjorde det med ett högre syfte. Man visste att Jesu löfte fanns där. Men det är också att man kan växa i sin andlighet. Man kan växa i sitt andliga liv. Bli mera uthållig. Och det mönster, det som de påbörjade här på pingstdagen, det fortgick. Vi ser det som ett mönster genom hela apostelgärningarna. Den första kristna församlingen, den var inte en slumrande gemenskap. Utan det var en offensiv kyrka, församling. Apostlagärningarna 13 och 2 säger, när de tjänade Herren och fastade, sade den helige ande. Så står det, när då de fastade och bad, lade de händerna på dem och sände ut dem. Sen läser vi senare i kapitel 14, när man skulle insätta äldste. Efter bön och fasta överlämnar man dem åt Herren. Efter det som de hade kommit till tro på. Så att det fanns, fastan var en naturlig del av den första kristna tiden. Jag ska tala om fasta nästa söndag. Jag ska också tala om avskildhet och diskretion. Kyskhet, avstå från sexuella begärelser. Förnöjsamheten är också viktig. Tystnad. Vilka härliga ord. Det är motsatsen till allt som finns i världen. I världen ska allt vara högljutt. Där ska man leva ut allt vad man upplever och känner. För att känslan har blivit så viktig för nutidsmänniskan. Jag känner, jag känner, jag känner. Tyvärr kan känslan hos människor leda dem ända till fördärvet. Jag ska avsluta med det. Vad är styrkan med de andliga disciplinerna? Jag vill ta ett enkelt exempel här från Jesu liv. Innan han gick till korset. Men först kanske jag läser det här ordet i 1 Petrus 2:11. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från det kötsliga begären som för krig mot själen. Kötsliga begär för krig mot själen. Mot också din egen vilja. Men nu ska vi dyka in i en persons liv, Petrus liv. För att du kunde lätt vara i hans kläder, i hans skor. Petrus, innan korsfästelsen, när Jesus börjar tala om sin död, sin bortgång, att han ska överlämnas och dö. Så hände någonting märkligt. Jesus såg in i lärjungarnas hjärtan och så sa han, ja, ni kommer också att överge mig. Att man sa det med lite vemod, lite sorg. Men Petrus och den här talföre lärjungen, han försäkrar att han aldrig någonsin ska överge Jesus, även om alla andra gjorde det. Han var en kavat person. Om jag än måste dö med dig, Jesus, ska jag aldrig förneka dig. Och så sa de allihop. Sen kom vi då till Getsemane. När Jesus samlade, han tog ut, valde ut tre stycken som skulle vara med honom i Getsemane. Och de var tillsammans. Han ville att de skulle vara nära honom. Han ville att de skulle vaka med honom. Finnas till hans. Och så läser vi i Lukas 22. De hade somnat av bedrövelse. Och Jesus sa om de här lärjungarnas tillstånd när de låg där och sov, eller efter den här på ett sätt lite sorgliga situationen: håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Håll er vakna och be så att ni inte frestas. Anden är villig, men köttet är svagt. Anden är villig, men köttet är svagt. Och därför säger Jesus så här då, att han visste att det fanns en del i lärjungarna som var i samklang med Gud. Han visste att det var någonting hos lärjungarna som ville vaka med honom. Men de var trötta och de var helt slut. Och det var ju anden. För anden är villig, det säger han. Men köttet var svagt. Så det var liksom, köttet orkar inte ta lärjungarna dit anden ville föra dem. Köttet tog över. Och sen när soldaterna kom och skulle gripa mästaren, vad gör Petrus? Han tar sitt svärd och hugger av öra. Det var väldigt andelätt, eller? Nej. Han agerar definitivt inte utgående från att han har kontroll. Utan det var någonting som tog över. Och vem har inte upplevt det? Man brusar upp, man säger för mycket, man gör för mycket. Och man ångrar sig. Och det är det här som de andliga disciplinerna handlar om. Jesus säger, vaka och be så ni inte utsätts för frestelse. Du kan undvika mycket i ditt liv genom att vara andligt förberedd. Genom att ha en sund balans i din egen kropp, i ditt eget liv. Där anden får styra dig. Nu har vi nu nästan huggit av öra på människor. Kanske inte så där billigt. Men, ja, vad ska jag säga, mentalt. Verbalt händer det lätt. Och tyvärr är det så att det här handlar, de andliga disciplinerna, väldigt mycket om att ditt liv kommer i ett sånt läge att du har kontroll i situationer när du själv är väldigt svag. Jesus reparerar ju det här örat, säkert med långa tänder. Sätter ditt öra tillbaks. Tycker det är jätte, det är en fantastiskt helande. Sen efter det så följde då att Petrus gick till gården. Han ville se vad som hände med mästaren. Han ville gå till den här innergården. Och han trängde sig in i massorna för att se vad hände med mästaren. Och det var ju helt korrekt. Jag tror att i det här skedet så var anden hade mera kontroll över hans fötter än hans tunga. För sen kommer tjänsteflickan eller den här damen till Petrus och frågar, är du också en av Jesu lärjungar? Och så börjar nästa fas av hans tragiska liksom upplevelse här. Så jag känner inte den mannen. Då hade Jesus gjort ett under bara några minuter innan. Jag känner inte den mannen. Han förnekar mästaren. Det är synd om Petrus. Han som hade bedyrat, jag ska aldrig någonsin om alla andra överger det ska jag aldrig göra det. Och så går han och säger det här. Han nästan svor. Man kan läsa det i vissa kommentarer. Att det var kraftuttryck Petrus använde här. Ja. Han vill inte ha någon bekänna sig till honom överhuvudtaget. Och han gick bedrövad bort. Vi vet att tuppen gol 3 gånger. Han grät bittert. Och Petrus var förkrossad. Och det är alltid en väldigt bra början. Synden är det också en förutsättning för att anden ska göra någonting i oss. Men det bästa av allt, och det bästa av allt med ditt och mitt liv, det är att Gud har bestämt att göra dig till ett redskap för honom. Fast han hade förnekat Jesus, fast han hade totalt vänt Jesus ryggen i den tyngsta situationen i hans liv, så ville ändå Gud göra Petrus till en klippa. Han ville ändå att orden han talade över Petrus, du är Petra, den här klippan ska jag bygga min församling på. Det stod fast. Och därför finns det hopp för dig och mig. Vi kan ibland falla till föga för köttets begär. Men Gud vill ändå göra någonting i oss. Han vill använda dig, han vill fylla dig med sin kraft. Och bruka dig. Men det är klart att vi skulle Petrus ha vakat och bett så att han skulle klara av frestelsen. Så skulle kanske den här berättelsen ha gått lite annorlunda. Det är hemligheten med de andliga disciplinerna. Det är uppskjuten belöning. Sen kommer Jesus efter uppståndelsen och det tycker jag är så fint. Ensam till Petrus. Simon Petrus, sätter han sig ner. Den uppståndne Messias. Älskar du mig? Har du mig kär? Och Petrus får de här frågorna 3 gånger. Det var en bra kompensation för alla de 3 förnekelser som man uttalar. Han fick total upprättelse. Halleluja. Sån är Jesus. Han kommer alltid på nytt. Han kommer alltid till dig på nytt. Och den gamla naturen med sina svagheter, med sina ärr, med det man är märkt med, kanske från sitt förflutna, det kan helna. Det kan upprättas. Om du har varit kämpa med begärelser, frestelser och du faller om och om och om igen, så ska du veta att Gud kan göra någonting i dig så att du blir stark i anden. Så att du kan leva över vissa av dina problem. Petrus är ett tecken på det. Till och med Petrus var med i den övre salen och vaka och bad uthålligt och sökte Guds ansikte i dessa 10 dagar. Och så kom anden över dem. Den heliga ande kom på pingsten och det dånade från himlen och elden föll. Och resultatet av det var att Petrus jämte de 11 andra stod upp och talade. Mitt i allt hade detta sävstrå, Petrus, blivit en andlig ledare som satt avtryck i hela sin tid, i hela Jerusalem och hela sin samtid. Han är en av kyrkohistoriens största gestalter. Så av denna vekling så gjorde Gud någonting stort. För att Gud fick komma in och ta hans hjärta. Jag tror att Petrus hittar tillbaks till det nya livet i Jesus Kristus. Det var en lite krånglig väg i början. Och vem har inte haft det? Vem upplever inte det? Han lät helgelsen, anden, få gripa hela hans person. Vet ni hur Petrus dog? Traditionen säger, han blev ju offentligt angripen, han blev misshandlad, han blev fängslad, han blev hotad till livet. Men ingenting av det här fick honom ändå att ändra sig, Petrus. Han var fast beslutad, han var rotad i Kristus. Han var inte på något sätt fullkomlig i sin trosvandring, det är inte det jag säger, men han hade blivit starkare. Och traditionen berättar att när han till sist mötte döden på korset i Rom, så bad Petrus om att få bli korsfäst hängande upp och ner. Eftersom han inte ansåg sig värdig att dö på samma sätt som sin vän och sin mästare Jesus. Därför har vi Petrus korset. Det är inte starkt. Petrus får ändå leva upp till sin bekännelse. Jag är beredd att dö för dig Jesus. Jag är beredd att också gå i döden med dig Jesus. Det sa han åt Jesus. Första sträckan blev inte som han hade tänkt kanske. Med tuppen och tjänstekvinna. Men slutet blev bra. Och så är det när den heliga ande får göra sitt verk i dig och mig. När han får forma oss. När han får slipa oss. När du ger dig själv. När du stöttar dina lemmar i rättfärdighetens tjänst. Inte dina lemmar under syndens träldom. Utan när du sätter också din kropp i Guds tjänst, då händer någonting i din helgelse. En andlig känslighet och kraft, det är det som andliga discipliner ger. Du blir lyhörd, du blir känslig och din ande får herravälde. Kanske ingenting nytt. Men frågan om kyrkan idag har den kraft som vi behöver. Kan vi lösa människor? En disciplinerad och förberedd människa har förmågan att klara av vad som behövs. När det behövs. Det handlar om förberedelse. Vi ska gå in i avslutningen av det här mötet. Men jag vill att vi ska be tillsammans. Och jag vill att du ska se möjligheterna i ditt liv. Vi ska konkret nästa vecka tala om hur du konkret i ditt eget liv kan gå in i ett djupare andligt liv för att växa i ditt andliga liv. Ibland handlar det inte om att gå på ännu en konferens eller kanske ännu ett möte. Utan det handlar om att du fattar egna beslut som påverkar din egen vardag. Att du kanske avstår från någonting för att ge Jesus den tiden, den stunden. Vi tror ibland att vi kan bli delaktiga av Kristi härlighet i fullt mått. Utan att också uppleva på något sätt en del av hans lidande. Men varför är det så att kyrkan i världen är mest fräsch och vital i de länder där den är som mest förföljd? Där den är som mest utsatt för yttre angrepp? Jo, för att man har inte tid med all denna ytlighet. Man har inte tid att ägna sig åt så mycket nära köttet. Utan man måste för sin överlevnads skull ibland bara kasta sig på Gud. Söka hans ansikte. Jag ska ta fram exempel nästa gång. Vad fasta kan innebära i en människas liv. Hur fastan fungerar. Men också avskildhet. För att vad vårt samhälle lever i just nu. Det är allt snurrar så snabbt. Det är som en uppspidat tempo. Och det blir värre och det blir värre och det blir värre. Jag tror att vi kristna behöver ibland bara ta oss ut ur detta hetsiga, osunda liv. För att också kunna söka Gud i avskildhet. Stänga av alla radio, all internet, all kommunikation, all media, all musik, allt. Bara vara tyst. och lyssna. Vad säger den helige ande till församlingen? Vad säger den helige ande just nu? Det kan handla om att komma in i en ny livsstil när det gäller ekonomiska. Leva i förnöjsamhet. Man behöver inte ha allt som medierna säger att vi behöver. Reklamen försöker övertala oss att vi behöver saker som vi egentligen inte behöver. Det finns en högre väg. Förnöjsamhetens väg. Man kan klara sig med lite mindre. Reklamen kommer ändå alltid att erbjuda saker. Snart är dagstidningar, står ingenting i dem, det är bara reklam. För nu talar vi om aktuella saker som berör det här samhället vi lever i. Och det berör i allra högsta grad ditt och mitt liv. Hur vill vi leva? Jesus ber inte att vi ska ta oss ut ur den här världen, utan att vi ska i den här världen bevaras från det onda. Halleluja. Ska vi resa på oss? Klockan har gått, men vi ska ändå ta en liten stund av bön. Tillbedjan. Shalabagorias. Vi kommer att närmare förklara om den här faste perioden, vad vi ska be för, varför vi ska fasta. Men det handlar också om att vi vill se nu ett verkligt andligt genombrott i hela Österbotten.